CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Från DI Digital.
Det här är
Digitalpodden. Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan för
förvaltarna. Har bränt sig på flera spelbolag.
Spotify byter kontor här i San Francisco.
Svensken Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA.
Här på Wall Street har Spotify precis noterat.
Spotify visar korten. Vi går igenom streamingtjänstens färska kvartalsrapport.
Och Klarna plockar in ännu mer kapital och gasar sin internationella expansion.
Och den svenska appen Truecaller når nu över 200 miljoner användare.
Ja, det var inte dåligt. Jag heter då Ida Hansson Brusvits. Jag är nyhetschef på Digital. Och med mig har jag då Johannes Karlsson som är reporter på Digital. Och du som lyssnar, du lyssnar till Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet.
Jajamän. Och den här veckans avsnitt av Digitalpodden presenteras i samarbete med Arlanda Express, som är det snabbaste sättet att resa mellan Stockholm Central och Arlanda flygplats. En resa med Arlanda Express tar bara 18 minuter. Och visste du att näst efter att cykla är tåget det mest klimatsmarta valet att resa?
Ja, betalbolaget Klarna, de smög ut lite, så här, lite i skymundan för några dagar sedan att de tar in ytterligare 2 miljarder, en liten nätt summa, i investeringar från Commonwealth Bank of Australia. Ja, den här banken har ju lagt in 1 miljard tidigare i Klarna i den här stora rundan i höstas. Men jag är lite under så här, varför slår man ett stora trumman den här gången? För att säga att vi tar in 2 miljarder, utan det var lite så här, det var något meddelande som kom utomlands som typ ingen såg, Johannes.
Ja, är det en bra fråga? Jag vet faktiskt inte riktigt. Det kanske var så att man ville liksom i sin kommunikation lägga fokus på själva lanseringen av tjänsten då i Australien och Nya Zeeland, att man inte gick in så mycket på den finansiella delen som ju hörde till det här, som du nämnde att Commonwealth Bank går in med ytterligare 2 miljarder, vilket ju inte är en liten summa. Alltså, vi pratade om den här rundan i östa som att den var stor, och den var ju på mellan 4 och 5 miljarder, nu har jag inte exakta summan, så det är ju hälften av det.
Så att
det
här, jag tror hon har så här 4,4,
ja,
något sånt.
Det stämmer nog, så att liksom, det är inte en liten summa pengar de tar in nu, men jag vet faktiskt inte, det kanske är så att man nu ser sig ännu mer som ett internationellt företag och att vi här i lilla Sverige inte nödvändigtvis behöver veta om sånt. De skrev ju faktiskt pressmeddelanden i Australien som tog upp det här, så att,
ja,
men vi nosade upp det, de kommer inte undan, vi hittade det till slut.
Nej, men precis, 2 miljarder jämfört med 4 någonting, det är ju rätt mycket, och det vi kallar för den stora rundan då. Samtidigt så var ju då det samma värdering, så det var därför jag undrade lite så här. Det var till också värdering på 53 miljarder. Det här urvattnet var lägenhet då, om det är samma värdering, eller?
Ja, alltså rent krasst så stämmer ju det. Alla andra ägare blir ju utspädda, och den här Commonwealth Bank går från 1,8 till 5,5% av ägandet på ett bräde. Det är en ganska stor ökning. De har tyckt att det är värt att, så att säga, kompromissa lite med sitt ägande för att liksom Klarna ska få bättre möjligheter att växa på de här nya marknaderna. Jag gissar att det är det som är liksom huvudanledningen till att ägarna går med på att minska sitt ägande lite.
Exakt, för det här innebär ju då ett visst partnerskap också. De kanske ser att det inte bara pengarna som de går in med, utan att de bygger upp affären också nu i Australien och Nya Zeeland, där banken då äger hälften av den lokala affären där. Och det här innebär också att Klarna behöver inte ansöka om en banklicens i Australien heller, vilket man ju sedan tidigare haft i Sverige sedan 2017 och resten av EU. Varför är det här intressant med det här partnerskapet?
Ja, nej, men som du säger, det är ju första gången som Klarna, så att säga, de ger ju bort 50% av sin verksamhet nu i Australien och Nya Zeeland och till den här Commonwealth Bank, som även får en option på att äga hälften om Klarna väljer gå in i Indonesien specifikt. Mm. Så det är ganska intressant. Alltså, och som du nämner, Klarna, de får ju mycket annat på köpet med det här. Det är inte bara pengar, utan de får tillgång till 7 miljoner kunder, tror jag, som Commonwealth Bank har för sina online-tjänster. Där mot dem kommer Klarnas tjänster nu att liksom marknadsföras. Det är ju ganska skönt att ha det från dag ett. 7 miljoners kunder som du eventuellt kan nå ganska snabbt. Men jag tycker det är intressant, för Klarna har ju sedan starten sagt att de vill vara en bankutmanare. Alltså de ska utmana bankerna. Men nu allierar man sig med en bank väldigt nära. Nu är det en bank som äger 50% av Klarnas verksamhet på ganska stora marknader. Så jag tycker att det är intressant och kanske ett koncept som man kommer att använda i fler länder om Klarna vill växa ytterligare. Jag tänker kanske i Asien eller någonting. Det är ju ganska skönt för Sebastian Simakov att kunna dela risken lite om det skulle gå snett med lansering. Då står man inte ensam och faller med det, utan det finns en partner som har lagt in pengar och resurser också.
Ja, vi vet ju att de letar partners i USA också. Tänk om det blir en old school bank i USA.
Ja, jag tror inte att det är omöjligt. Nu har ju Klarna funnits i USA ganska länge sedan 2015, men det är först på senare tid som det har börjat gå uppåt om man ska tro vad Klarna själva säger. Men det kanske är så att man inte har stängt dörren för att göra någon liknande grej så här i efterhand i USA, att man tar in någon bank som blir hälften ägare eller en större delägare just för den amerikanska verksamheten. Så det ska bli intressant att se om det här är en ny strategi. Och jag tänker, det finns ju såklart en risk med det här också, att man urvattnar sitt eget varumärke lite. Klarna är ju som sagt en utmanare, en ung och fräsch utmanare på den här marknaden som har levt mycket i alla fall i både Sverige och i resten av Norden och Europa på sitt varumärke. I och för sig är det kanske inte så känt i Australien sedan tidigare och inte heller i USA. Så då kanske inte det spelar så stor roll. Liksom. Jag vet inte, det är ganska intressant att se vad som händer framöver om det här är en nytt koncept de kommer använda.
Ja, det kanske blir någon slags trygghet om du samarbetar med en välkänd gavalbank.
Ja, verkligen.
Ja, Klarna har ju fått utstå en del kritik i medier och annat. Det handlar om att man pratar om att de för in folk i kreditsvängen, som man kallar det för. Här i Sverige så har nu regeringen lämnat in ett lagförslag med finansmarknadsministern Per Bolund i spetsen. Om den införs så innebär det att man inte längre skulle få presentera kredit som första val när man betalar på nätet. Hur hårt skulle det här drabba Klarna egentligen? Hur oroliga är de?
Jag tror att de är mer oroliga än vad man kanske tror. Alltså de kämpar ju ganska hårt för att motarbeta det här. Alltså de lobbar på både sina egna sajter och går ut och i media och är ganska hårda mot regeringen och Per Bolund. De har kallat dem för okunniga, bland annat att de inte förstår den här marknaden. Krediter är viktigt för Klarna, kanske det allra viktigaste, tror jag. Den här kassan som man säljer checkout-lösningen till e-handlare, det är ju den man officiellt pushar kanske som den stora grejen. Men det är ju bara ett sätt för Klarna att liksom föra över kunder till sina egna krediter. Så om det här lagförslaget blir verklighet så kommer det ju en helt ny spelplan. Och jag tror att det är det man är oroliga för. Det är ju aldrig bra för företag generellt att ställa sig inför en helt ny spelplan. Så jag tror att man är väldigt orolig för exakt hur det kommer bli och hur liksom hård den här regleringen kommer bli. Så att jag tror Sebastian Simakowski svettas lite på huvudkontoret på Sveavägen.
Vi vet i alla fall tidigare att det var en väldigt stor affär för dem. Vi vet ju inte hur siffrorna ser ut idag.
Nej, precis. Det var väl vi som skrev där för några månader sedan att Skatteverket hade kommit fram till att runt 2015 så kom en tredjedel från krediter som sådant. Och sen kom ytterligare en tredjedel från förseningar och avgifter på krediter. Och sen kom resterande tredjedel från den här e-handelskassan. Jag vet inte hur det ser ut idag, men jag skulle tro att det kanske inte har förändrats så mycket även om Klarna säger det.
Men det är i alla fall kanske en stor del av kakan i alla fall av deras intäkter.
Ja.
Ja, det här får ju tanken lite kring hur vad som hänt med spelbolagen, med avregleringen där. Jag undrade också lite så här, är därför man lägger så väldigt stort fokus på att växa till exempel i USA, Tyskland, Oceanien och så?
Nej, jag tror inte nödvändigtvis att det behöver liksom vara på grund av det. Jag tror Klarna ganska länge haft internationella ambitioner och det. Man gick in i USA redan 2015 sagt, så det är ingen ny grej. Och ganska snabbt efter starten så valde man ju att till exempel satsa väldigt mycket resurser på Tyskland, där man ju nu är den största aktören. Så man har ju lyckats redan nu. Jag tror mycket handlar om att Klarna ser en stor chans att liksom etablera ett nytt beteende som man har gjort i Sverige och till exempel även i Tyskland, där det blir det naturliga valet att välja Klarnas delbetalningar när man shoppar på nätet. Det finns ju såklart många konkurrenter som erbjuder liknande lösningar för hur man ska betala sin vara när man köper en tröja. Men Klarna är ju på ett sätt ganska unika i sin marknadsföring. De har en ganska så här ungdomlig approach som jag tror lockar många på gott och ont. Och jag tror att de ser nog stora möjligheter att liksom föra in det även i länder som Australien och USA, som ju har en otrolig befolkningsmängd i jämförelse med Sverige till exempel.
Hur pass internationellt är Klarna? Om man tittar på Spotify så har de väldigt många anställda utomlands. Hur ser det ut om man bygger upp ett stort kontor i Berlin till exempel?
Mm. Det var väl något år sedan vi skrev att just vad gäller ingenjörer så valde man liksom, man tog ett strategiskt beslut att när man skulle anställa många nya ingenjörer på ett bräde, vilket ju Klarna gör i omgångar, så valde man att anställa dem i Berlin framför i Stockholm. Så jag tror att Klarna på sikt kommer växa utomlands, kanske främst i Tyskland, men även i andra länder, och då på bekostnad av Sverige. Jag tror inte Klarna kommer nyanställa så mycket mer här i Stockholm. Jag vet inte exakt hur många de är, men jag skulle tro att kanske ett tusental, ungefär hälften av alla anställda på Klarna är i Stockholm idag. Jag tror inte den kommer öka så mycket.
Okej, spännande. Klarna har även pratat om att köpa andra bolag. De har ju den här feta kassan nu. Vi kunde ju berätta att de köpte det här Chicago-baserade Spring nyligen. Men det sker även en del andra affärer inom fintech-världen. Collector som rensade ut nu. De har ju varit en stor investerare i startups, men nu ska de sälja hela portföljen. Vi har fått höra på stan att det finns ett dussintal intressenter, men man ska koka ner till 2-3 stycken kanske som får slåss om det här.
Mm, och vi vill ju såklart gärna höra mer om vad som händer med den här portföljen som innehåller över 20 bolag. Så ta gärna kontakt med oss om du har tips, om du vet vilka de här intressenterna kan tänkas vara. Då är vi väldigt nyfikna.
För några dagar sedan här på Digitalredaktionen så fick vi en ny reporter på plats, Henrik Ek. Så vi tog in honom lite i poddstudien för att introducera honom. För våra lyssnare som inte känner till dig, vad är det för bakgrund som du har egentligen?
Ja, nej men jag har varit runt lite i media sådär. Min längsta erfarenhet är från några år som korrespondent i USA. Jag började där 2006, vilket för den som kan sin techhistoria var ett år innan iPhone släpptes. Så även om jag inte bara bevakade tech under de åren så blev det ju väldigt mycket så här. Det präglades väldigt mycket av liksom techutveckling och ja, iPhone växte och formade egentligen det mesta vi ser idag liksom av näringslivet. Så ja, nej men det var väl där jag började och sen gled jag väl mer och mer över från liksom samhällsjournalistik till techjournalistik.
Ja, du hoppade in och gjorde så här allt möjligt från så här Ericssons kvartalsrapport till de senaste heta prylarna. Så vi får se lite vad du kommer skriva om här. Det kanske blir lite prylar i alla fall.
Mm, jag var på en annan CES-mässa.
Men varför kommer du hit egentligen? Varför är det så spännande att bevaka det här tech-området?
Nej, men det är väl just det liksom att det är väl ingenting i samhället som inte är tech längre, utan allting digitaliseras, och vill man hänga med liksom i samhällsutveckling och teknikutveckling så Då behöver man kanske vara på en plats som den här och ett forum som det här där man får utforska den spännande världen.
Ja, tack Henrik. Härligt att ha dig hos oss. Och som vanligt, ni som lyssnar, glöm inte att tipsa oss om nya nyheter och vad vi borde skriva om. Vi har ju en redaktionsmail man kan skicka till digital@de.se. Tack! Spotify, som vi kommer återkomma till lite senare i podden, är ju Sveriges största konsumentbolag. De har ju över 250 miljoner användare per månad. Men det finns ett annat svenskt bolag som också är jättestort, men det är lite mindre känt här. I alla fall här hemma i Sverige. Kommunikationsappen Truecaller har nämligen nu över 200 miljoner månatliga aktiva användare. Det är ju rätt häftigt. 200 miljoner, om vi ska sätta det på en plats så blir det rätt många människor. Du intervjuade ju grundaren Alan Mamedi, Johannes.
Ja, exakt. Och anledningen till att Truecallers framväxt kanske inte är fullt lika omskriven här hemma i Sverige är ju att merparten av användarna faktiskt finns i Indien av alla länder. Och bolaget är ju såklart känt inom den svenska tech-sektorn, alltså den som vi befinner oss mitt i. Men inte fullt ut lika mycket i de bredare kretsarna. Så att jag tycker att det är väldigt spännande bolag just av den anledningen också.
De är ju då jättestora i Indien av alla ställen. Varför blev det just Indien? De har ju väl inte någon koppling dit eller så?
Nej, alltså det är en bra fråga. När de startade i Stockholm för drygt 10 år sedan så tror jag, precis som du säger, att man inte hade några jättetydliga kopplingar till just Indien. Men som jag förstår så var det liksom att behovet efter ett spamfilter för telefonsamtal var som störst i Indien. Eller det var väldigt, väldigt stort i Indien. Och den här tjänsten var ju Truecallers liksom första produkt som de hade, eller första funktion. Sen har de ju breddat efterhand. Men det är det som är liksom kärnan affären fortfarande. Och jag tror att tjänsten ganska snabbt började spridas liksom organiskt från användare till användare i Indien, eftersom att liksom det kunde hjälpa dem att undvika jobbiga säljare, som jag tror är väldigt vanligt där, men även alltså, rena bedragare, som jag har förstått är väldigt, väldigt, väldigt vanligt i liksom Indien och andra länder i Asien.
Och de tjänar ju en del pengar, eller hur? Omsättningen för 2019 ser ut att landa på ungefär 290 miljoner kronor enligt vdn.
Ja, exakt. Det var ju faktiskt så att länge hade Truecaller ganska svårt att liksom kapitalisera på den här stora användarbasen man har. Det var först 2016, så för lite drygt 3 år sedan, som man började liksom få betydande intäkter när man började sälja annonser i sin app. Numera så säljer man också premiumabonnemang. Man har ungefär 1 miljon betalande kunder, så att det är inte så många av de här 200 miljoner.
Det är 0,5% ungefär som är premium. Vad innebär det? Vad får man för någonting extra då?
Nej, men jag tror att du slipper till exempel annonser, och du får även tillgång till vissa extra funktioner i appen. Jag tror att, som jag förstår det, så är inte det här abonnemanget särskilt dyrt heller. Vi pratar liksom inte 99 kronor i månaden enligt någon Spotify-modell, utan särskilt i Indien, som inte är lika kapital eller köpstarkt heller. Så nu har jag inte exakta summa, men jag tror att det är ganska billigt. Men du får tillgång till lite extra funktioner helt enkelt.
Så det är annonser främst som de har intäkter på då?
Ja, annonser. Men jag tror också man hoppas väldigt mycket på just den här premiummodellen. Och jag tror man sa att man hoppas att den här siffran på 1 miljon kommer växa med 50% bara under de närmaste månaderna. Så om man kan behålla en sån tillväxt framåt, då kommer det bli en allt större andel av de totala användarna som faktiskt betalar. Och sen har man ju även nu senare år, det man faktiskt tror är liksom det långsiktiga potentialen med Truecaller är inom fintech-lösningar. Och då handlar det till exempel om pengaöverföring, lite Swish-liknande tjänster som man har fokuserat på, särskilt i Indien då. Och nu, ganska nyligen, så har man lanserat även lån till privatpersoner och företagare. Prata lite större lån, för mig att vdn har sagt någonstans runt liksom 10 till 20 000 om man vill till exempel köpa en ny bil eller så.
Så här är vi också nästa fintechbolag.
Ja, men precis. Vi borde nog börja beskriva dem både som någon form av så här kommunikationsapp och liksom finansiell app eller finansiell tjänst. Ganska spännande utveckling.
Ja, verkligen. Precis som många andra techbolag som vi skriver om som har mycket tillväxt, så gör de ju inte alltid så mycket vinst, vilket en del kritiker gärna lyfter fram. Men för Truecaller ser ut att vända nu, eller?
Ja, det var ju också en aspekt som alla andra medier tog upp då, att de har varit lönsamma nu i 4 månader i sträck och att det mesta pekar på att de kommer göra en vinst för helåret 2020. Han lägger dock in en liten brasklapp som många entreprenörer vill göra ibland och säger att liksom eventuella förvärv som de kan göra under året skulle kunna påverka det här resultatet så att de inte går med vinst. Och det är ju spännande att Truecaller då faktiskt letar efter uppköpskandidater både här i Sverige och i Indien.
Jag vet, det kanske blir någon fintechbolag då också. Det är kanske de som ska ringa Collector.
Ja, exakt. Då får de delägande i över 24 bolag. Jag vet inte hur högt de värderar det, men kanske.
Nej, om inte den här stycka står den här portföljen. Exakt. Det vet vi ju fortfarande inte. Nej. Collector kan ju stycka portföljen.
Precis.
Någon lyfter ut godbitar. Men det är ju vanligt på auktioner att man slänger ihop en hög smycken och så får man lägga bud på alltihopa. Ja, det är spännande. Vi får se om de slår till. Men vad är planen nu för Truecaller? Ska de börsnoteras eller köpas upp? Det är ju spännande. Man kan ju tänka sig att de skulle vara intressanta för något större internationellt bolag att köpa.
Mm, precis. Jag tycker nog att Truecaller liksom utifrån skulle kunna passa ganska bra in i liksom någon större techkoncern som, ja, nu tar jag har inget som backar upp det här, men jag bara nämner till exempel Google, Apple eller Facebook.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Alltså, sen vet jag inte hur sådana bolag, hur stort värde de ser i att kunna erbjuda till exempel spamfilter, som ju fortfarande är kärnverksamheten. Men att köpa ett bolag med 200 miljoner användare, det finns inte så många ute på marknaden som liksom man kan komma åt. Så bara det är ju värt ganska mycket i det här sammanhanget. Men det var ju faktiskt så att vdn Alan Mamedi nyligen gick ut och sa att Truecaller ska vara redo för en börsnotering om 3 år vid 2022. Och det verkar som att han inte är särskilt intresserad av en försäljning. Så brukar det i och för sig ofta låta. Sen kanske det blir det ändå. Utan att liksom, det är börsen som gäller för deras del.
Ja, det kan ju vara lite svårt som entreprenör också. Släppa sin baby helt.
Exakt.
Och så går man över till att ha den här rådgivaren några år.
Inlåst 2 år för att kunna få alla pengar. Ja.
Och sen så blir man investerare och så börjar man drömma om något nytt kanske.
Exakt.
Ja, Truecaller har ju tagit in pengar från stora riskkapitalbolag som till exempel Sequoia, Atomico och Kleiner Perkins. Är det de som trycker på för en exit? De kanske vill säkra sin avkastning på Truecaller?
Ja, men jag tror nog delvis att det är det. Några av de här bolagen har varit med väldigt länge. Truecaller grundades ju 2009, så 11 år. Det är en ganska lång tid inom techsektorn, inte inom näringslivet i stort, men just inom vår bransch så började det kanske liksom klockan ticka för de här bolagen att få avkastning på sina investeringar. Men Alan Mamedi menar att det snarare är hans och medgrundaren Nami Saringhalams beslut att liksom sätta den här deadlinen på 2022, att då ska vi vara redo. Och han tar upp det faktum att liksom 15% av alla aktier i Truecaller ägs av medarbetare som har varit med länge. Alltså det vill säga personal som kanske kom in i bolaget tidigt eller var med från start, som har fått liksom köpa på sig aktier genom optioner eller fått dem under åren. Att de nu så här liksom ska belönas och få en möjlighet att faktiskt få lite likviditet i aktien. Det vill säga att det ska bli enklare för dem att sälja och casha in. Och att han menar att det liksom är huvudskälet till att man sätter den här planen.
Och det är därför det är så extra viktigt att de går ut med nu, att de fokuserar mer på vinst och levererar det också om de går till börsen.
Ja, men absolut. Det tror jag är ett led till det. Alltså, som jag tolkar det, så när man väl då ska vara börsredare 2022, så innebär väl det att man ska göra en ganska hälsosam vinst på sista raden bland annat.
Och tror vi att kära Stockholmsbörsen kommer kunna locka dem till den här noteringen, eller blir det ännu en miss för dem?
Jag vet inte. Jag tror inte att det behöver ske i Sverige, utan jag tror att Truecaller är liksom precis som Klarna, som ju också är i den här fasen att de...
Ja, de säger ju så här, men vi tänker sikta på USA istället.
Ja, men exakt. Jag tror att Truecaller kanske liksom tittar lite också på det. Kanske inte just USA, men i alla fall utomlands. Jag har lite dålig koll på den indiska...
Bombay-börsen.
Ja, men jag har lite dålig koll på den indiska börsen, hur pass bra den är liksom. Men det
men kanske inte har så mycket tech-fokus.
Nej, jag vet faktiskt inte. Å andra sidan är ju Indien ett väldigt starkt ingenjörsland, så att det kanske är en börs som passar för techbolag. Jag vet faktiskt inte. Men, och sen är det också viktigt att betona då att de menar att en notering lika gärna kan ske 2023, då även om planen nu var redo 2022. Och han tar ju upp det faktum då att det beror på marknadsläge såklart.
Man vill ja, ju inte notera, det är ju många som pratar om nu, så här, om börsen börjar darra så blir det svårt att göra en intro.
Ja, exakt. Och jag är liksom rätt säker på att Truecaller vill få en högre värdering innan man går till börsen också. Att det är en aspekt av det hela. Idag så värderas man till 6,8 miljarder kronor. Men det kommer nog ske både en och till och med kanske 2 kapitalrundor i den privata miljön innan börsen är aktuell då om några år. Och då kommer värderingen kanske stiga en hel del. Så att det är ett bolag som vi definitivt kommer liksom fortsätta bevaka under de kommande åren. Och ni kan alltid läsa mer om det i spalterna på digital.i.se. Ja, nu står jag här i poddstudion med vår kollega Jonas Leijonhufvud. Och anledningen till det är att den svenska streamingjätten Spotify släppte sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet här vid lunchtid idag.
Ja, och vi har ju hållit andan länge. Spotifys aktie har ju stigit med 35-40% ungefär sedan bottennivåerna i början av oktober i fjol. Förra kvartalsrapporten, analytikerna var positiva. 6 av 10 hade köprek på Spotify-aktien. Och Spotify överraskade positivt då när de redovisade tredje kvartalet i fjol. Nu idag såg det likadant ut. 6 av 10 analytiker sa köp Spotify-aktien. Lite fler som var skeptiker, ungefär 13% sa sälj på Spotify. Men det var liksom bäddat för en positiv rapport, och rapporten kom. Och det var ju positivt. Aktien har ju stigit ganska mycket de senaste 2 dagarna och steg i förhanden inledningsvis, men när vi står och poddar här klockan 15 så har aktien faktiskt fallit med ett par procent, så att det är lite osäkert hur marknaden tolkar det här. Vi får se det när Wall Street stänger här under onsdagen. Det kan hända mycket. Det är en ganska volatil aktie, Spotify. Men i alla fall, du har tittat på siffrorna och var snabb med att skriva om rapporten. Så hur tycker du att det har sett ut? Hur ska du beskriva det?
Ja, men alltså, om jag bara skulle beskriva höjdpunkterna lite kort, så skulle jag säga att liksom, intäkterna kom in i linje med det som var förväntat. Det som snarare stack ut var rörelseförlusten, som var högre, både mycket högre än vad analytikerna hade förväntat sig, men också högre än vad Spotify själva hade sagt tidigare i deras intervall. Den landade på minus 77 miljoner euro. Och det här ska då, enligt vad Spotify uppger, bero på tre stora orsaker. Och det handlar dels om investeringarna i podcasts, podcastbolag och teknikutvecklingen generellt. Det handlar om den geografiska expansionen, där jag skulle gissa att lanseringen i Indien fortsatt kostar en del pengar. De har ju varit där i ett par, tre kvartal nu. Och det tredje och kanske allra viktigaste som Spotify lyfter fram själva är att den här aktieutvecklingen, den positiva aktieutvecklingen som du beskrev här, Jonas, faktiskt bidrar till kraftigt ökade sociala kostnader för Spotify. Och det är då kopplat till att bolaget måste betala mer sociala avgifter här i Sverige när kursen går bra, på grund av personalens optionsprogram helt enkelt. Så de kostnaderna var 20 miljoner högre än vad de hade förväntat sig under kvartalet, tack vare den positiva utvecklingen av aktien.
Ja, det Spotify framförallt fokuserar på är den här väldigt starka användartillväxten. Man är uppe i 271 miljoner användare runt om i världen nu. Vad var det som var väntat, den väntade siffran?
Ja, alltså man utklassade då Bloombergs analytikerestimat, som hade då prognostiserat att de skulle komma in på 265 miljoner. Så 6 miljoner över det, vilket är ganska mycket när man pratar Spotify. Alltså, vi har nästan aldrig sett det tidigare, eller jag har inte gjort det i alla fall under ett enskilt kvartal.
Problemet är ju då att en större andel, en växande andel, är gratisanvändare. Det är väl 54% av användarna som använder Spotify gratis. Och att den genomsnittliga intäkten per användare också minskar. Så att det är väl sånt där som skivbolagen kanske retar sig på lite grann. Och som aktieanalytikerna förstås tittar noga på. Är tillväxten, kostar det mer än vad det smakar, eller är det här bra?
Ja, men precis. Jag tror att de två måtten, så att säga, dels den genomsnittliga intäkten per kund som minskade med 5% här på årsbasis, samt det faktum som du tog upp där också, hur andelarna ser ut. Det vill säga att just nu så är det 54% som använder gratisversionen, men om ett år säger Spotify att det kommer 56% som är gratiskunder. Så den andelen ökar. Så att det kommer vara intressanta nyckeltal att titta på, jag tror närmsta 5-10 åren för Spotifys del. Men vi kanske ska höra vad Spotifys nya finanschef Paul Vogel har att säga om det här.
Precis, eller? Jag pratade just med honom och spelade in intervjun här i poddstudion faktiskt. Han ersatte ju Barry McCarthy här i januari. Barry McCarthy är ju den hårdhänta före detta finanschefen som nu sitter i Spotifys styrelse. Han är känd för att ha byggt upp ett nytt finansteam och också känd för att ha tagit Spotify till börsen och tagit in pengar inför den. Så att han var en väldigt viktig person som då har slutat, och Paul Vogel var IR-chef innan, så att han är ju rekryterad inifrån, inte någon sån här superstjärna utifrån, utan så det är lite business as usual över honom. Han liksom tar över stafettpinnen och ska styra skutan. Jag frågade ju för oss honom om vad han tyckte om fjärde kvartalet. Vi kan höra hur han svarade.
I start at the top, which is the fact we've had three quarters of a row of accelerating MAU growth. You rarely see companies at our size. I mean, 271 million users, and that number is growing at an accelerating rate. You just don't really see that ever at companies of our size. You'd be hard pressed to find one. So that to us is a really good sign of the health of the business. So from there, when top of the funnel grows strong, you know, you start to see the trickle down effect on subscribers and revenue over time. So that's what we feel really good about.
Ja, okej. Föga förvånande så kanske han lyfter fram det som vi pratade om, det vill säga användartillväxten som det positiva. Men vad var hans poäng på slutet där? För oss som inte riktigt hängde med, kan du förklara lite vad han menar?
Nej, men han vill ju att vi ska imponeras av att Spotify växer så här kraftfullt, trots att man är ett väldigt moget och stort bolag. Och menar då att han pratar om trickle down. Och han pratar om the funnel, vilket är så här Spotify-s ord som de använder hela tiden. Funnel är liksom tratten, så att den stora delen av tratten är gratisanvändarna, de kommer in och så konverteras de till betalande användare, och det han pratar om trickle down, och det är vad han menar med det, att det här är liksom den här stora tillväxten är jättebra, för det är så man växer premium liksom delen av Spotifys verksamhet, som gör att bolaget kommer att bli lönsamt med tiden.
Just det. Ja, men ett annat ämne som är väldigt intressant just kring Spotify just nu, som har skrivits mycket om och debatterats en hel del de senaste månaderna, är ju det här med fejkade och manipulerade lyssningar. Och lite överraskande i mitt tycke, med tanke på den uppmärksamhet den här frågan har fått, så nämnde ju Spotify inte det någonstans i sin kvartalsrapport. Men du passade ju på att ställa en fråga om det här såklart till Paul Vogel, eller hur?
Det gjorde jag. Vi har ju skrivit att det är en liten källa, så kan det här röra sig om miljardbelopp, om så mycket som 3-4% av de totala streamsen på Spotify. Men han var ju väldigt tydlig, Paul Vogel, med sitt svar. Min fråga var alltså vad den ekonomiska inverkan av det här är på Spotify. Och vi kan höra hur han svarade.
So the economic impact has been virtually nothing. It's pretty negligible. You know, for us, we view this as an industry issue. It's something that affects all of the players. And we're working really hard to build up the technology and resources to combat it, to identify it as quickly as possible. And we're working at it. So we know it's an issue across all the platforms, and we take it very seriously. But from an economic standpoint, it hasn't really been much of an impact at all.
And what about as a percentage of the number of total streams? How many of the total streams would you say are affected by some sort of manipulation?
We think it's tiny.
Okay.
Yeah, we haven't disclosed the percent, but I just would point you to the comments that we have made publicly, where we've talked about that this is a very small issue, and you know there are always going to be bad actors out there. But we have talked about what we do when we detect fraud of any kind.
Ja, det var en tredje person som kom in. Jag tror jag känner igen den där rösten. Det är väl kommunikationschefen på Spotify, va? Dusty Jenkins, som
exakt
gled in. Lite känsligt ämne det här, att hon bryter in kanske, jag vet inte.
Ja, men hon vill ju förstås att kommunikationen ska vara korrekt och sådär. Men vad Paul Vogel säger här är alltså att det är en försumbar ekonomisk inverkan, fejkade streams, att han tar ämnet på allvar, att Spotify gör vad de kan för att motverka det här, och att man ser det här som ett problem för hela musikindustrin och ett problem som berör alla plattformar. Och sen när jag sa, liksom, jag vet inte om det gick att höra vad han sa där, men när jag frågade hur stor andel av era streams är manipulerade på ett eller annat sätt, då sa han, we think it's tiny. Och det var då Dusty Jenkins bröt in där för att liksom klargöra att de inte har gått ut med en procentuell andel. Spotify vill ju inte säga hur stort det här problemet är, vilket är då ett problem i sig, tycker för personer i skivbranschen som jag har pratat med, och även analytiker som vi har talat med. Vi hade ju en intervju senast idag med Johan Roslund på JP Bullhound, som efterfrågade lite större tydlighet från Spotify. Det här skapar ju slags oro i branschen som kan skada dem på sikt, menar han. Och det finns ju också en ganska stor stämning från Sosa Entertainment mot Spotify. Deras musik blev avstängd och royalties var uteblivna då efter de hade anklagats, beskyllts av Spotify för något slags fake eller manipulation av något slag. Lite oklart det där. Spotify vill inte prata om allting, men de säger alltså att problemet är väldigt litet.
Mm. Det här är en fråga som vi definitivt kommer anledning att fortsätta bevaka. Och vill du läsa mer om rapporten? Vi har skrivit en hel del om det här och även tagit upp det faktum att Spotify har köpt ett nytt poddbolag, The Ringer, ett sportnätverk i USA av poddar. Så kan ni surfa in på digital.di.se.
Det är nytt för mig, det får jag lära mig nu från dig här i studion. Men jag vet att det har varit snack och rykten om att det där skulle ske. Så
precis,
det är alltså klart.
Och nu är det bekräftat och klart. Det är breaking news här.
Vet du vad prislappen var?
Nej, har de inte gått ut med.
Till kvartal på att få veta. Vad tycker du om framtiden för Spotify då, när du har tittat på den här rapporten och hört liksom guidance?
Ja, nej, men jag skulle säga så här, om vi tittar på lite medellång sikt så skulle jag tro att Spotify fortsatt kommer satsa på tillväxt. Det är ju det Daniel Ek har varit tydlig med den senaste tiden, och i den här rapporten tycker jag bara bevisar det, med tanke på att de ganska tydligt skriver att så här, 2020 kommer bli ett år för investeringar, och de prognostiserar att helårsförlusten på rörelsenivå i år kan uppgå till så mycket som 150-200 miljoner euro, så det vill säga ungefär 2 miljarder kronor då. Så att jag tycker det säger ganska mycket att liksom, man försöker inte liksom blidka aktiemarknaden genom att gå med vinst i enskilda kvartal bara för sakens skull, utan man vill verkligen bli världsledande på audio, som Daniel Ek liksom har sagt nu senaste tiden. Eller vad har ditt svar på den frågan?
Nej, men jag tror att om man köper deras argument om att tillväxt är det viktigaste, då är man nog nöjd. Men det är klart, vi vill ju se att intäkt per användare stiger och inte att den sjunker. Vi vill se att andelen betalade användare stiger någon gång i framtiden. Så att det beror väl på. När tillväxten börjar mattas av så tror jag att det kommer bli mycket känsligare kring de här andra nyckeltalen på hur mycket de tjänar på sina användare. Och jag tror att de skulle kunna också växa affären med annonsintäkter. Det var ju 23% tillväxt tror jag, under kvartalet för annonsintäkter. Och det utgör kanske 12% av de totala intäkterna på Spotify. Kan de få upp den där andelen med ny teknik, de satsar ju och investerar i det, så kanske aktiemarknaden också kan imponeras. Under tiden vi har stått här så har aktien fallit ännu mer i förhanden. Den är ner nästan 5% här nu 10 minuter innan Wall Street öppnar. Så att, det ska bli spännande att se hur marknaden tar emot den här rapporten idag. Kanske inte lika positivt som vi först trodde.
Nej, vi får se. Det är ju det som är lite grejer med Spotifys aktier. Man vet inte riktigt hur marknaden kommer att tolka det. Men vill ni veta hur det går när börsen öppnar på riktigt, så surfa in på digital.di.se.
Ja, den här veckans digitalpodden presenteras ju i samarbete med Arlanda Express, som är det snabbaste sättet att resa mellan Stockholms central och Arlanda flygplats. En resa med Arlanda Express tar bara 18 minuter. Visste du att näst efter att cykla är tåget det mest klimatsmarta valet?
Det är bra att få en påminnelse om det. Och det var allt från veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi alltid kommer ut.
Och håll koll på DIs andra poddar. Vi har ju dagliga morgonkoll där du får en så här snabb uppdatering om senaste nyheterna. Till veckovisa analyspodden, smarta pengar, intervjupodden Förnuft och känsla. Ekonomistudion också som går i DTV kan du också lyssna på i poddformat. Och där vi också...
Det finns hur mycket som helst.
Fantastiskt.
Kommer inte kunna jobba om man sitter på kontoret om man liksom ska lyssna på allt och titta på allt.
Men man kan göra det medan man går och gymmar eller någonting annat.
Ja, just det. Och passa du också på om ni gör det här att recensera Digitalpodden på Apple Podcasts. Eller för all del, lyssna på oss via Acast eller Spotify. Och om du som företag eller företagare vill sponsra den här podden, då ska du mejla Per Hedlund, per.hedlund@di.se.
Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och det klipps av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.